Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Du lyssnar på avsnitt 89 av Britta och Parisas podcast där vi alltså pratar om kultur, nyheter, politik, snackisar, allt som du går och tänker på och behöver någon slags manual till. Hur ska man tolka det här egentligen?
Jag har en present till dig, Parisa. Det kommer bli ett quiz och det kommer att vara svårt.
Underbart! Älskar att höra. Och jag kommer ta med en olika egon vi har att göra med i medievärlden just nu. Och att de är väldigt, väldigt osäkra och känsliga karaktärer innerst inne, trots deras kaxighet. Välkomna!
Välkomna!
Du känner dig inte hotad eller så, va?
Alltså, lite. Här har du varit på tv. Alltså, det är ärligt talat, Parisa Amiri. Just nu tycker jag att du ska ta det lite lugnt med att sitta och babbla i morgonsoffor om en annan podd.
Ja, det är viss otrohetsvibb faktiskt. Vi pratar alltså om diktatorer som ju är en fakta podcast. En 10 avsnitt lång serie, mer eller mindre. Och den ligger på Spotify enbart, exklusivt, för alltid.
Där... Parisa! Ja. Stoppa pressarna. Jag skulle googla nu Parisa Mire diktaturer. Mm. Diktatorer.
Mm. Och nej, vad stod det?
Nej, då är det så här, då åker det upp Parisa Mire podd först. Sen aha. Parisa Mire kille.
Men gud, ja.
Och sen kommer det Parisa Mire ny podd med ett D. Och sen kommer Parisa Amiri ny podd med två D.
Men du driver, det här är det finaste jag hört.
Sen kommer Parisa Amiri på spåret.
Och sen kommer Parisa Amiri Britta Zachary.
Hur fan jag njuter.
Gud vad mysigt, vilka fina människor.
Men Parisa Amiri kille, gud vad roligt.
Alltså du blir så fnittig av den.
Jag klickar på den.
Ja, men vad fan, du får googla på din egen tid. I alla fall. Nej, men det har känts...
Nu ringer du in det. Det är exakt det här som är min egen tid.
Men också du som kan prata med mig om sånt. Du väljer att googla sånt. Det är jävligt roligt.
Ja, det
men den här veckan i alla fall har vi gått ut med det. Att de här börjar släppas. Och det känns jättekul. För jag älskar ju att få nörda ner mig i de här ämnena. Vi tar ju upp frågor som populism och auktoritära ledare och sådär. Men insprängt mellan andra ämnen som råkar vara den veckans stora ämnen. Det här var ju lite mer en stor urladdning, kan jag säga. För att
här får
du bre ut ord.
Det.
Här får du bre ut med. Och flera som har lyssnat har varit så här, vad ovant det är att det inte är Brittas röst som följer. Så det ska du ha.
Jag tycker jag ska klippa en egen version. Alltså ett slags director's cut. Du vet, som sånt här, och jag vet inte vem som tittar på det, men så extra spår som brukade vara när man köpte DVD, där liksom regissören sitter och babblar över filmen.
Ja,
sånt ska jag göra. Jag ska liksom bryta in så här. Här tycker jag att Parisa hade kunnat dra det här skämtet.
Tack i någon MÖP där ute, alltså militärt överintresserad person, oftast man, som säkert gör det här i detta nu. Kring mina utläggningar om Stalin och Hitler. Härligt! Underbart!
En MÖP, en grej alltså.
MÖP.
Herregud.
MÖP. Men podden still stands. Om det var någon som hajade till en stund och tänkte, aha, vadå? Byter hon podd nu? Nu fick ni en reality check.
Men hur känns det, hur känns det att den är ute nu då?
Nej, men roligt. Jag har ägnat mig åt tema berättande mer i tv- eller i skrift. Men det här är ju min första faktiskt podd-dokumentär. Och jag lyssnar ju mycket på faktapoddar. Så jag hoppas att någon gillar den. Någon där ute, eventuellt. Så ödmjuk.
Det jag har njutit mest av, all press som du har gjort kring det här. För du har ju fått göra mycket press. Det är ju supermysigt. Men att du drog ett ganska klassiskt, ett modernt klassiskt citat i morgonsoffan, skulle jag vilja säga.
Nu börjar ju Director's Cut. Nu börjar det att du börjar kommentera.
Okay. Nu slänger vi in det här. Nej, men det handlar ju om, det var ju i tv-studion som du pratade om podden.
Det är inte många kvinnor som tar sig in här. Nej. Cleopatra är en. Berätta, vad var intressant att sätta sig in
i det här? Det är intressant i sig. Det skulle kunna en säsong bara om varför det inte så många kvinnor i historien av förtryck mot människor.
Otroligt välbalanserat ändå. Jag försökte vara diplomatisk.
Jag älskar också att TT frågade om man kommer ställa in Vasaloppet efter det här.
Det var kul.
Och du svarar att om det är någon som kan rasera en nationalskatt på det sättet så är det Gunnar.
Ja, för Gunnar Wetterberg är med i Gustav Vasa-avsnittet. Och jag längtar till er. Ni kommer älska honom ännu mer efter det. För han är on fire. Då är vi på hans arena, kan man säga. Älskade, rara Gunnar. Ja, men det får ni gärna lyssna på. Och vår podd, den rasar vidare. Den har grejer att snacka om.
Ja, alltså den tar ju inte slut direkt bara för att du gör ett temaavsnitt av Hitler. Alltså, vi har ju snackat lite grann om det här problemet för människor som är isolerade tillsammans under coronatider. Att det ju tyvärr gör att, alltså det lättsamma sättet att prata om det är ju att det blir mer skilsmässor. Alltså det har vi garvat lite åt. Och sen så har vi också förfasats lite över att det ökar samtalen till typ kvinnojourer och så vidare. Nödsamtal för, vad heter det, domestic violence, typ våld mot kvinnor i hemmet från någon närstående. Jag vill bara on that note bara nämna en sak som jag tyckte var intressant som Vogue.com.
Jaha.
Eller Vogue som man säger i Spanien.
Gamla goa Vogue.
Ja, skriver om ett nytt märke. Ett mexikanskt märke som heter Soldaderas.
Och vad heter det?
Soldaderas. Alltså som soldades är ju soldater, så soldaderas är då liksom kvinnoversionen av det, och det man kallade soldaderas. Det här var också kul tyckte jag, för det var fashion and you learn something. För soldaderas var viktiga under mexikanska revolutionen. Det var alltså ett gäng kvinnor som stod upp och gjorde revolution också, och då också gjorde uppror mot, alltså, de hårda könsnormerna som ju tyvärr liksom fortfarande finns kvar, och att man i Mexiko liksom många delar av världen fortfarande har en väldigt förlegad bild av vad en kvinna ska göra och vad en kvinnas roll i hemmet är och så vidare. Och Soldaderas är då alltså ett namn på ett nytt klädmärke som då, alltså hon som har skapat det vill att det ska funka som en rustning då för den som måste fly våld i sitt hem. Jag tycker det är lite oklart liksom exakt hur de här kläderna ska vara, den här rustningen, men det som är intressant tycker jag är att all vinsten går till typ motsvarande Alla kvinnors hus i Mexiko. Och det som också är intressant är att det är ju hållbart såklart också, för att det är ett modernt märke, så att hon använder överblivna tyger, och här tycker jag att det är liksom lite magiskt att hon till stor del använder så här traditionella mexikanska dukar. Alltså tablecloth, som symboliserar den här liksom typ husliga kopplingen. Alltså det är som att man tar den här typ kvinnan som är fångad i sitt eget hem på något sätt med den här duken, och det är skitsnygga kläder. Alltså det är lite så här, du gillar ju Kramer's lobster shirt. Det är absolut typ lite så här den viben typ på kläderna, väldigt så här lekfullt, lite typ dansk stämning skulle jag vilja säga. Och det här med det här så vill hon då också uppmärksamma att samtalen, alltså nödsamtalen gällande våld mot kvinnor i Mexiko nådde en all time high i mars. Så det här är ju liksom en grej som pågår över hela världen.
Ja.
Och, men det är liksom, samtidigt så finns det då såna här initiativ som också då langar cash rakt in. Jag tycker liksom att det är värt att highlighta också, just för att det är så sällan mode... Alltså det är ganska ofta så här, mode utger sig för att vara typ liksom medvetet.
Mm.
Men det är ganska sällan det går några faktiska pengar till, alltså det kan vara typ någon t-shirt med någon slogan eller någonting.
Just
sånt där.
Det.
Men det är väldigt sällan som det går faktiska pengar till faktiska initiativ som gör skillnad.
Ja, men det var ju den här skandalen med, jag tror det var H&M eller liknande, hade en så här, the future is female t-shirt. Och så visade det sig att de här gjordes i någon slags sweatshop verkligen, där folk levde i misär.
Tack för att jag fick prata en liten stund om fashion.
Ja visst.
Tack för utrymmet.
Mm. Och Britta, jag har förlustat. Jag har haft en otroligt trevlig tid med att titta på dokumentären om Jan Guillou. Har du hört om den?
Va? Nej, det här har... flugit förbi mig. Berätta genast.
Vad underbart, det glädjer mig, för då kommer mycket av det här komma som nyheter för dig.
Ja.
Men hur tolkar du Jan Guillou på det stora hela? Det vet jag inte, din hållning kring den personen.
Alltså jag tror så här, jag tror att jag håller med Jan Guillou i sak, i mycket. Mm.
Okay.
Men hans person... Får jag säga det?
Det var så gulligt. Nej, alltså, att du kom med ett sånt utlåtande. Ja.
Men jag kände att jag ville vara duktig och så här säga något. Alltså så här, jag tror att jag tycker att det är bra att Jan Guillou finns.
Mm.
Men alltså jag kanske inte är liksom hans största fan. Så.
Ja, men jag förstår att du vaktar orden här, för det är en person som är ganska känd för att ha en del vendettor och duster. Man vill inte hamna i onåd där, så att säga.
Ja, men alltså, Parisa, jag tror... Så stort ego har jag inte att jag tror att jag är liksom på hans radar på något sätt.
Alltså tyvärr så verkar hans radar vara allomfattande.
Är det en del?
Men jag har en del klipp till dig faktiskt. Jag tänkte att vi kan gå igenom lite vad det här berättar om personlighetstypen som Jan Guillou nu så självklart får symbolisera. Rakt ut. Först ut så har vi faktumet att förutom att den heter den överlägsna journalisten, så känns det lite som att Jan Guillou kan ha varit delaktig i att korra eller till och med skriva många av voiceoversarna som går i den här dokumentären. Som alltså handlar om honom och hur otroligt unik och förträfflig han är på alla sätt.
Oh, herregud.
Mästaren av reportage, romaner och rutiner. I över 50 år har Jan Guillou hamrat fram artiklar, levererat historiska avslöjanden och attackerat makten i skop som skakat landet. Beundrad, men han provocerar och irriterar också för att han så tydligt visar att han vill vara bäst och klara utmaningar som ingen annan ger sig på.
Det var blygsamt.
Ja, verkligen. Och det här med att alla är ute efter honom blev ju verkligen sant i och med att han slängdes in i fängelse för det här med IB-affären. Det känner du till. Och när det händer något sånt med en person som redan hade den, hur ska man säga, egenskapen, så blir det befäst livet ut på något sätt.
Mm.
Men det är ju ett intressant kapitel i Sveriges historia, tycker jag verkligen. Och när han får frågan i Kvällsöppet hur man hanterar att sitta isolerad i fängelse, vilket ju är fruktansvärt att han fick göra.
Hur länge
det ska jag inte skoja om. Han blev dömd till ett år och han menar på att han har suttit i isoleringscell då och då under 5 månader. Man kan ju bli sinnessjuk för mindre, tänker jag.
Mm.
Och då frågar de så här, vad är din metod för att stå ut i den här miljön? Frågar då programledarna på Kvällsöppet. Det är ett fint svartvitt nyhetsklipp. Och så här svarar han i hur han tacklade den här situationen.
5 månader i isoleringscell. Hur känns det?
Att alla människor som spärras in på det här viset måste, för att klara sig igenom den perioden, användas utav 2 grundläggande element. Det är masturbation och hat.
Ja, det är så som jag överlever min vecka som jakttänka.
Boom, där har vi den. Eller vår tagline till podden överlag. Och jag älskar också att programledarna ger honom en liksom inkännande blick på slutet. Nicken, alltså den ena nickar, mannen.
Ja.
Och kvinnan liksom ler lite snett när han säger det med masturbation. Otroligt, roligt.
Ja, jag måste säga, jag vill trycka upp tröjor.
Eller hur?
Är det inte därifrån den största kraften kommer ändå? Alltså jag skulle vilja säga min största drivkraft.
Och vidare då om hur Jan Guillou på den här tiden påminner om de här debattörerna vi ser idag, vare sig det är Lamotte eller Hanif Bali eller vem det än må vara, som går runt och känner att de är någon slags dels rättvisa ivrare i sina egna ögon och att de är i opposition till hela världen. Han fick ett program till slut, tv-program, och det hette Rekordmagasinet med Z, för det gick på TV3 tror jag.
Det var coolt med Z under en period när det, ja. Sverige.
Men då i alla fall gjorde han ett avsnitt om romer. Romer och brott, förstår du. Och hans disclaimer han gör här påminner om vissa ledarskribenter eller twittrare återigen, när de liksom slänger ut en sån här brasklapp bara för att undvika att få kritik. Vilket de antagligen får ändå.
Ta det lugnt nu, Gio.
Programmet tar upp kriminalitet, arbetslöshet och bidragsberoende bland romer.
Är det nu rasism att säga de här sakerna? Nej.
Radionämnden fäller programmet med en hård skrivning om brott mot TV:s demokratibestämmelse.
Det var inte ens på opartiskhetsgrund, utan det var att vi hade förbrutit oss mot Sveriges demokrati. Därför att somliga av de dumma medborgarna som såg det där hade kunnat springa iväg och bli rasistiska.
Ja, men du förstår att det här får mig att tänka på vår tids debattklimat egentligen. Att vara så här teflonig inför kritik egentligen. Och håna sina kritiker och stå fast vid sina uttalanden oavsett hur det drabbar andra människor egentligen.
Precis, men det var ju ändå en ny variant, eller det är ju en gammal variant, men det var jag tyckte att det var lite uppfriskande att höra den där förklaringen istället. Det är som på något sätt att man skulle råka rekrytera någon till rasismen, att det är därför, man inte för att det är kränkande för folk. Utan att,
men han säger det så hånfullt.
Nej, men, tyckte du det var hånfullt att säga någon av de dumma medborgarna?
Men på den tiden så var ju TV ett ännu större inflytande i folks liv. Det var verkligen. Ju ännu viktigare vad det sände ut för värderingar egentligen.
Men han twittrade ju i TV, det var det han gjorde.
Ja, men så det måste ju ha varit SVT ändå i och med att de snackar om opartiskhet här. Men det roligaste med dokumentären är ju tveklöst hans relation, eller relationen som var med Leif GV. Och vad som fick den att krackelera till slut. När två egon möts på stjärnhimmen på något sätt. Vad som kan uppstå. Visste du om att de var vänner förresten?
Jag tror jag känner igen det här. Men jag måste säga, jag känner också att jag inte riktigt bryr mig. Men man kan ju absolut placera dem i samma alltså det där liksom jaktbyxa på.
Ja, det är en del klipp från ett jaktprogram de gjorde. Nästan rart att se dem leka tillsammans. Men då de här personerna som båda, vi snackade om det förra veckan, båda är ganska drastiska och oomtänksamma, om vi ska säga så, kring vad de säger om andra eller vad de fäller för kommentarer. Att de ju är två liksom hudlösa, väldigt osäkra personer i mångt och mycket. Och det här fick ju sin kulmen då i deras relation och vad som drev isär dem. Det här påminner mig om de här eftersnacken som är ibland till reality-serier. Om du vet vad jag menar.
Ja, jag vet exakt vad du menar.
Det sitter folk utplacerade i olika soffor och alla skjuter aggressiva blickar sinsemellan. Tänk efter Bachelor eller något riktigt skräpprogram. Ja. Och det är där folk får höra vad någon har sagt om dem bakom deras rygg. X kallade Y för falsk och sådär. Sån stämning uppstår i den här dokumentären. Alltså, för att Leif GV är med i dokumentären.
Oh, herregud.
Så här säger till exempel Leif GV om hans tidigare vän Jan Guillous verksamhet som författare och just de här Hamilton-böckerna.
Nej.
Jan är något av en sån där. Han är ju en pojkbok. Hamilton-böckerna är ju pojkböcker. Pojkböcker för vuxna män.
Det är en burn som känns. På pojkböcker för vuxna män.
Men jag hade velat ha live-cammen då på Jan Guillou när han ser det här i dokumentären.
Ja. Det fortsätter. Det är just det här jämförelserna mellan deras bådas texter och författande som verkar vara en öm punkt. Och så här låter det när det kommer fram att jämförelsen är att den ena är Shakespeare och den andra är Åsa-Nisse. Och Jan Guillou har en väldigt bestämd uppfattning såklart om hur det ligger till.
Jag är också bra på att skriva, ska du veta. Och jag har sålt en jävla massa böcker.
Är det en tävling?
Ja, ibland blev det ju det, va? Faktiskt. Det är ju barnsligt, men grabbar är ju på det där viset. Och när man minns att då sa han, du tror du är Strindberg, va? Ja, sa jag, tror ju det. Och vem är jag då? Ja, Guillous, inte Strindberg i varje fall.
Han anser att vi förhåller oss till varandra som Shakespeare och Åsa Nisse. Och det är då ingen tvekan om vem av oss som är Shakespeare.
Okej.
Okay. Ja. Men hur motiverar dokumentären att dra in det här lilla spåret med någon slags GV?
Och att GV är helt oklippt också. De vill ju använda varenda sekund med honom.
100%.
Varenda andetag och flås ligger kvar.
De vill mjölka.
Absolut. Alltså, de måste ha varit chockade att de ens fick med honom i dokumentären, tänker jag.
Det verkar ju inte som att han direkt vilar på hanen med att kasta ur sig olika skitsnack om Jan Guillou. Så han var väl ganska tacksam att få vara med.
Dessutom i dokumentären om Jan Guillous hela livsverk.
Där ville han in. Där ville han in och gegga.
Men man märker att de fortfarande är sårade. Så här mycket bryr man sig inte om någons åsikt om man inte fortfarande bryr sig om den personen eller fortfarande känner sig felfördelad.
Alltså, tycker du att det verkar som att Guillou bryr sig så mycket?
Nej, men du ska se nu, för nu kommer Guillou med ett sånt jäkla påhopp. Och här är det verkligen som bachelorstämning. Nu ska han ta ner hela Leif GWs karaktär.
Jag hämtar popcorn.
Han har vänner så länge han kan tjäna pengar på de vännerna. När den möjligheten upphör, så upphör vänskapen.
Snart släpper han den där glaskulan.
Första Paradise Hotel-referensen i den här poddhistorien. Absolut. Ja, men det är absolut sån stämning och det är väldigt kul att se faktiskt. Dels för det här mediala, men också för de här otroliga egorna. Och att det de kräver av andra kan de inte själva leva upp till. Och på det här temat så har det hänt två ytterligare grejer den här veckan som verkligen går rakt in i det här spåret. Och det är med två personer som vi ofta nämner. Första är såklart Alexander Bard. Har du sett det här?
Nej.
Gud vad roligt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Men jo, Alexander Bard som då säger sig vara så otroligt fri och vild i tanken och i debatten. Mm. Han hamnar i en podcast, nämligen podcasten Den svarta tråden, där han ska prata lite lätt med gästen. Han blir kvar i 15 sekunder, trots att han är så otroligt tolerant enligt sig själv. För att han kallar den här programledaren Abdi Shakur Mohammed Ali för N-ordet. Bland det första han gör när han kommer in tydligen i studion. Och programledaren finner sig ganska snabbt och tar upp det här under inspelningen. Och Britta, it's your lucky day, för det här är en filmad podcast. Så för det finns video på hur det här samtalet fortlöper och eskalerar.
Det är ju första gången som du och jag träffas. Du tog ju friheten och valde att säga N-ordet mot mig när du sa vilken underlig samling det är i. Rastan, busken och N-ordet.
Ja, fast som ett skämt. Och kalla mig själv
återigen, återigen, liksom, ja. Du tar för mycket frihet.
Nej, jo, nej, inte, nej du äger inte min tunga. Sluta försöka äga min tunga. Nej.
Jag äger inte din tunga. Man skämtar om sig
själv. Om man skämtar om sig själv, man skämtar om alla
andra. Men det är första gången vi ses och du tar friheten och droppa N-ordet.
Ja, för att testa och se om vi kan skämta överhuvudtaget den här miljön.
Så han försökte testa mig.
Ja, kan du skämta?
Jag kan absolut ta ett skämt, bra, men jag har ju svårt att ta skämt från personer som du som saknar empati och vräker ur dig rasistiska
saker. Nej, jag saknar
saker.
Inte alls empati. Nu ljuger du om mig. Nu ljuger du om mig.
Det är ganska
då går jag härifrån, tack hej.
Vi kan väl ta men ett
vänta
samt.
Nu.
Fuck you. Min brorsa är svart, han skulle hata dig för vad du gör just nu.
Åh gud vad mycket som hände där.
Mm.
För det första klassiken. Some of my best friends are gay.
Men alltså det är ändå ett otroligt milt påstående från programledaren att bara säga alltså att han inte är empatisk. Jag tror många skulle vilja säga någonting betydligt
nej, men alltså,
grövre till
Alexander Bard. Nej men alltså han är ju så otroligt mild mot honom och ändå men jag tycker att det är ganska tydligt här. Det är jättekul att det är filmat. Alltså det är ju väldigt tydligt att Bard ganska tidigt inser att han har gjort något enormt, han har begått ett enormt misstag men, och då går in i försvar ja. Så att det krävs inte mycket, alltså det krävs bara att, så här, du gjorde ju den här grejen och då bara går igång och själv går till attack.
Men den här mannen som målar upp sig själv hela tiden som någon slags intellektuellt överlägsen person tar till argumentet, kan du inte ta ett skämt?
Kan du inte ta ett skämt och nu ljuger du om mig. Nu ljuger du om mig. Alltså det är också väldigt intressant att se hur snabbt någon kan bli ett barn som stampar i golvet av frustration.
Alltså det blir så tydligt här, återigen på vårt tema, att den här personen som kräver så fruktansvärt mycket av vad andra ska tolerera i form av integritet eller vad man tycker är känsligt och sårande, själv inte ens kan ta påståendet att han inte skulle ha empati. När han precis kallat någon N-ordet och tycker han ska stå ut med det. Mm. Alltså det är case in point. Det är bekräftad poäng gånger 10 bara i det här korta, korta klippet. Det var som gåva när det damp ner i mitt flöde på Dyngbaggegalan givetvis.
Just.
Denna skatt på nätet. Mm. Okej, så jag har ju till exempel på det här med personer som har ja, men noll insikt om vad de själva utsätter andra för kontra den mycket låga tröskeln de har för att själva bli sårade. Sårade verkligen. Om jag säger Montelius och Broderidge, vill du bara stänga av då?
Nej.
Det är alltså två kultur- och mediekvinnor, det hade väl du koll på? Inte? Som har en podd ihop, Lunch med Montelius. Det är typiskt inblick i deras jargong, väldigt roliga kommentarer och en viss liksom dryg elitistisk stil, men jag kan kalla det humor och vara fine med det. Och då är det så att förra veckan diskuterade de Åsa Linderborgs nya bok. Har du läst om den?
Nej.
Det är en dagboksform över året där med MeToo när hon ju var kulturchef på Aftonbladet med hela allt som hände kring Virtanen, Benny Fredriksson och sådär. Där Åsa Linderborg nästan kovände på något sätt. Och började nästan frenetiskt försvara de här utpekade männen som drar liksom. Där är bland kulturprofilen. Ja, men det är en intressant utveckling som Åsa Linderborg har gjort senaste bara 3 åren. Från vad hon betydde innan. Och Montelius och Broderidge är ju otroligt skarpa personer och var kritiska mot hennes, hur hon återgav den här eran. Det är så otroligt raljant tydligen om MeToo. Mm. Men så kommer det här som jag tror kommer intressera dig. De gör också så att de pratar om att Åsa Linderborg är omgiven av en manskör. Olika män i hennes omgivning som bara stöttar henne i detta. Mm. Att hon börjar kritisera MeToo och sådär. Och däribland Lena Andersson.
Ja, hon är min manskören.
Ja, och då säger också Gunilla, tror jag, lite skämtsamt att men och Lena Andersson är ju i princip en man. Och där Om vi stannar där, hur känner du för det uttalandet till att börja med?
Nej, men alltså jag vet, alltså det kändes väl lite onödigt, för då går man ju in på så här könsidentitet och bla bla bla, och vad tillskriver vi olika kön.
För
och så
du
vidare.
Tolkar det hennes man kan utseende?
Nej, alltså jag trodde att hon menar i stilen som hon kör, alltså hennes väldigt manstillvända retorik eller hennes krönikor på sistone liksom. Mm.
För det är snarare det vi hade sagt. Att hon har manstillvända åsikter.
Ja, exakt. Alltså just att, så här, att tillskriva henne något slags... Alltså, om man känner personer som har gått från liksom, kvinna till man eller man till kvinna för att de känner sig mer hemma i det. Alltså det blir liksom... Ska vi dra in hela det? Alltså det blir så orättvist på något sätt att vara och toucha på det området. Det som de vill ha sagt, gissar jag, är ju att Lena Andersson för en väldigt så här... manstillvänd, alltså snudd på antifeministisk agenda, som jag tycker är häpnadsväckande att bevittna när hon tidigare har skrivit böcker som ju på ett väldigt bra sätt, tycker jag, belyser liksom maktrelationen mellan så här en ganska typisk typ manligt geni så här, och en kvinna i beroende. Ja, det är ironiskt, det är det verkligen. Och,
alltså egenmäktigt alltså, förfarande. Vi har snackat mycket om den förut och om henne förut. Men,
ja, men också
verkligen
utan
ironiskt.
Personligt ansvar är ju liksom också på samma tema, vill jag minnas. Men det som... Så det tycker jag är jätteintressant att prata om. Det är ju tråkigt att reducera det till att hon är en snubbe.
Ja, men det som du är inne på, att hon har klandrat och liksom nästan misstänkliggjort kvinnor som har gått ut med vittnesmål under MeToo. Att hon har kommit med ganska grumliga åsikter kring hur det perfekta offret beter sig efter våldtäkter.
Ja.
Och såklart hela Paolo Roberto-fadäsen. Vi pratar ganska mycket om Lena Anderssons texter i vårt avsnitt Torskwashing, tror jag. Eller det efterkommande. Och hon menade på att köparens pengar i en sån transaktion är avsedda att ersätta säljarens frånvaro av lust. Så beskrev Lena Andersson en världsomspännande, fruktansvärd industri som liksom, handlar runt flickors och kvinnors kroppar som att det vore boskap egentligen. Eller värre till och med. Och hon fortsatte så här i hela texten och det blev en jättedebatt såklart. Och det är det de syftar på. Det tycker jag är ganska tydligt. Men då har det här hänt. Nummer ett, Lena Andersson har hört podden. Och sen nummer två då, Lena Andersson vill få framföra ett svar, helt enkelt, kritik mot vad de har sagt.
Yeah.
Nummer tre, det slutar med att Lena Andersson medverkar med dem i podden.
Vi har faktiskt till och med Lena Andersson som gäst. Välkommen Lena.
Tackar.
Det var du som kontaktade oss faktiskt och ville komma och prata med oss. Jag var inte helt nöjd med vårt förra avsnitt.
Nej, vilket väl var och en som lyssnar på det skulle kunna förstå. Jag vill komma och bemöta er eftersom ni var så elaka.
Men alltså, ett man känner att Lena Andersson är både modig och löjlig på något sätt.
Okay.
Som gör det här, som söker upp sina kritiker. Alltså jag vet inte, jag har blivit utskälld och jätteförnedrad av vissa poddare. Jag har inte ens skrivit till dem. Det finns liksom inte i min natur på något sätt. Och det som följer bara, ska vi säga, är att Montelius lägger fram, tycker jag, väldigt smidigt orimligheterna i Lenas olika argument och hur hon tycker att det står för en bakåtsträvande kvinnosyn. Ska vi säga kort kjol kvinnosynen? Att vissa kvinnor förtjänar nästan att övergrepp har hänt och sånt. Vad trodde hon skulle hända? Ja. Argument och sånt.
Ja, ja, och att de mer eller mindre ber om det. Bjuder in till det.
Det är ett resonemang som jag känner igen från ett par generationer bak. Att om en kvinna beter sig på ett visst sätt, lite förr i världen så var det också om hon klär sig på ett visst sätt. Nu är det väl mer, följer hon med hem till någon, sover hon över, träffar hon honom efteråt. Då förflyttas ansvaret för vad mannen har gjort till henne på grund av vad hon kan antas ha velat utifrån hur hon betedde sig. Och det är ju snarare att Att lägga på en kvinna ansvar för vad en man gör.
Men allt som allt så sällar sig ju ändå Lena Andersson till det här gänget såklart. Och att du bara målas upp mer och mer en gemensam fåra i de här debattörerna som tar upp så mycket tanketid och prattid i den här podden. Som så gärna vill höras, så gärna vill gå in och rucka på vad andra människor ska behöva tolerera eller stå ut med utan att bli sårade eller kränkta. Men som själva har en väldigt, väldigt låg tröskel för när någonting gör lite ont. När någonting svider lite.
Jag har en liten surprise till dig. Jag har ett quiz.
Hejo.
Det är liksom ett sätt att maskera en allvarlig sak i en liten lättsam sak.
Oh, nej, okay.
Jag har tänkt väldigt mycket på Kenosha, Wisconsin.
Ja, herregud.
Vi tror ju att det bara händer där. Och det gör det ju på sätt och vis än så länge. Vi har ju inte samma historia av slaveri och att liksom systematiskt förtrycka en stor del av befolkningen.
Men vi pratar alltså om som Black Lives Matter strider, då menar jag protester å ena sidan, och sen att olika personer som motsätter sig tanken på att svarta ska kunna protestera mot polisvåld har anslutit sig med vapen och annat.
Precis.
Bråk uppstår.
Många så här poddar som jag lyssnar på, och säkert du också lyssnar på, pratar ju ganska mycket om att det kan liksom inte hända i ett klimat där man inte har en president som har den retorik som han har. Men så därför, för att liksom påminna oss på något sätt om att det inte bara händer där, så tänkte jag att vi skulle leka en lek som heter Vem var det som fucking snacka? Trump eller Jimmy?
Oj! Oh, jävlar.
Jag har ett citat.
Alltså, då pratar vi Jimmy Åkesson.
Jajamän. Men jag har samlat ett gäng citat och så har jag maskerat dem så att du inte ska kunna liksom, när de säger så här i vårat land, så kommer jag säga vårat land istället för liksom USA eller Sverige. Mm. Men och liksom vissa personer har jag tagit bort namnet på.
Mm.
Men så att du ska få gissa då om det var Jimmy eller Trump.
Men gud vad spännande.
Som var det som sa
det. Har du kokat ihop?
Först ut. Om varför det inte ska få byggas fler moskéer i landet. Mm. Här kommer citatet. Det passar inte. De är ju en symbol för ett mångkulturellt samhälle. Majoriteten är ju kristen.
Mm.
Jimmy eller Trump?
Det här måste ju vara Jimmy. Det är väl en hjärtefråga för honom.
Ding, ding, ding.
Yes.
Det var Jimmy Åkesson i en intervju i Aftonbladet. Nej, men 2006.
Jag tror också att Trump är ganska oreligiös och att det ligger honom i fatet inför väljarna. Att han inte är en sån här in God we trust, God save America. Som ju Biden mycket mer är faktiskt på något sätt.
Hold that thought.
Mm.
Yes, när vi går vidare. Mm. Här har jag då tagit bort namnet. Så jag har skrivit istället citatet där. Min kvinnliga motståndare är den mest fientliga mot vårt land. Mm. Är den mest landsfientliga, kan man säga så, politiken vi har haft i det här landet? Mm.
Ja, båda har ju en tendens att prata om landsfiender, kan man säga. Det var ju kul när Jimmy på sitt sommartal häromdagen stod och sa hej alla Sverigevänner och övriga medborgare. Att man är antingen eller, man andra ord. Vi andra är bara enemies. Nej, men jag gissar att det ändå är Trump i och med kvinnlig motståndare.
Det var faktiskt Jimmy som sa detta om Mona Sahlin.
Du skojar.
Han
för jag antog att det
tillfällen.
Var Hillary Clinton-hatet.
Jag förstår, det var en liten luring.
Oh, spännande.
Men vi glömmer ju ibland att Mona Sahlin har varit med i leken här. Men Jimmy har faktiskt vid upprepade tillfällen snackat om att Mona Sahlin hatar Sverige och sådär.
Jaha.
Det här sa han i Arbetarbladet.
På tal om att piska upp en liksom hotbild mot landet så att folk ska behöva förena sig, beväpna sig.
Ja.
Mm?
Mm. Okej, vi går vidare. Du har en poäng än så länge.
Ja, det är bra.
Nästa citat. Vem var det som sa det? Vem var det som fucking snacka? Är det någon som kommer ihåg den referensen? Alltså, vem var det som fucking kasta? Kommer inte ihåg den, det virala klippet? Vem var det som fucking kasta?
Jag ska klippa hans tung.
Nej, men det var...
Va? Jag tror att det är fortsatt.
Ja, just, nej. Det kanske fortsätter.
Det här är någon frisbeekillar i någon skogsglänta. Ja, de är på picknick i princip.
Men typ ett glas saft. Ja. Eller kanske rosé. Okej, nästa citat. Vi måste ta tag i det här med moskéerna, vare sig vi vill eller inte. Jag menar, dessa attacker kommer ju inte direkt från svenskar.
Mm. Och då slår jag nu.
Eller?
Det är Trump. Nej, det är det, va? För han pratade Trump så mycket om Sverige förut.
Eller? Det här sa han i mars 2016.
Ja, just det.
Efter självmordsattentaten i Bryssel var ett gäng självmordsbombare.
Där fick svenskar med sitt eller blåögda blonda hår spela motparten helt enkelt. Intressant. Otroligt. Alltså,
han säger faktiskt, när du sa det där om religiös, alltså han är kanske inte så religiös, men han är väldigt intresserad av att inte ha moskéer.
Ja,
alltså det finns flera citat. Jag var liksom tvungen att välja bort en massa för att han pratade om det ganska mycket.
Mm.
Okej. Vad bra det går.
Ja,
här kommer nästa citat. Min kvinnliga motståndares katastrofala invandringspolitik kommer göra att fler radikaliserade muslimer tar sig in i landet, vilket hotar inte bara vårt samhälle utan hela vår livsstil. Trump eller Jimmy?
Åh gud vad svårt, för livsstil är ju så himla amerikansk i det här, the American dream, the American lifestyle. Men alltså, kan det vara han igen?
Det är han igen! Det sa han dagen efter massskjutningen i Orlando.
Åh herregud.
Visst var det 2018?
Han sa det dagen efter massskjutningen på nattklubben Orlando i Florida.
Här kommer nästa citat, Parisa. Det är sista frågan.
Ja.
Den som uttrycker sitt stöd för Black Lives Matter-protesterna i vårt land utan tydliga förbehåll stöttar i praktiken en kriminell pöbel som förstör och hotar vanliga, hederliga samhällsmedborgare.
Ja, men gud. Alltså jag hoppas verkligen att pöbel är översatt från engelska. För att alltså, det är ett groteskt ord verkligen att säga om någon. Och speciellt om man är politiker och det är ens egna invånare. Mm. Men är det Jimmy? Nej.
Ja, jo.
Skojar.
Fast det är inte rakt av Jimmy. Det är SD. Det är på SDs Facebook-sida nyligen skrev Jonas Andersson. Ja. Så Jonas Andersson, riksdagsledamot för SD, har uttalat sig på det här sättet.
Alltså, pöbel indikerar ju att det är en helt oönskad grupp, kan man säga. Det är ett otroligt laddat begrepp verkligen. Och herregud,
men det är ju liksom att dra hela en sån stor och viktig rörelse, att alla som stöttar den stöttar i praktiken då en kriminell pöbel som hotar hederliga, alltså just det där
helt
med så här, hederliga medborgare.
Exakt, sätta hederliga i motsats till då människor som är mörkare än gemene man i Sverige.
Verkligen.
Och herregud,
då förstår man ju att folk, vanliga hederliga samhällsmedborgare, måste ju beväpna sig själva och försvara sig.
Men vad tror du är det att SD tittar så mycket på USA och har lärt sig så mycket av deras system med Breitbart och med den här retoriken? Eller hur kommer det sig att det är så likt, tänker du?
Men dels tror jag det, men sen så tror jag också att det här är så här hur ska jag säga det här?
Mm.
Alltså jag tror ju på det som vi pratar så himla mycket om, att det här med att förflytta, alltså att hela tiden, för varje gång man utmålar en grupp som kriminell eller en religion som kriminell, alltså jag vet att Black Lives Matter inte nödvändigtvis har med liksom moskéer eller islam att göra, men här är ju ett uttryck för, alltså att misstänkliggöra människor baserat på tro och utseende, att tillskriva folk särskilda egenskaper baserat på var de kommer ifrån eller vem de ber till och så vidare. Mm. Alltså den typen av retorik, den är ju liksom egentligen, den är urgammal, mm. den är världsomspännande. Det är klart att de hittar varandra på internet, mm. absolut. Men det finns ju också, jag menar, det är ju samma vindar som blåser, det är ju inte bara USA liksom, det är ju också Sydeuropa och ja, egentligen hela Europa när vi tänker.
Man blir bara så chockad att folk inte känner igen det mönstret. Apropå det vi nämnde i början, hela diktatorerna-projektet. Just att folk verkar inte längre kunna identifiera retorik eller identifiera hur människovärde blir mer och mer relativt och så vidare. Men gud, alltså Britta, jag undrar hur många som fick full pott, om någon.
Ja, det är lite snårigt när man går in i den här skogen.
Märker att du är nöjd att det var en svår quiz för mig dock. Du får den.
Ja, men är inte du nöjd för det också?
Ja, verkligen. Alltså, du fick
alltså,
den, för det var lärorikt.
Rafael Nadal att få en värdig motståndare i tennis.
Verkligen, det var lärorikt för oss alla, känner jag.
Nu har jag mitt barn skrika på våningen.
That's our cue, you guys.
That's our cue.
Tack för allt.
Tack för att ni lyssnar. Puss och kram.
Men följ oss på Britta och Parisa på Instagram också, så kan vi få podden att vara hela veckan. Häng med oss där. Puss.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code program.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.